Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Nu är ni så välkomna till avsnitt 275.
Ja, ja. Verkligen.
Oh, det är en skilsmässopodd på gång.
Det är en skilsmässopodd i görningen. Jag måste bara fråga en sak innan vi började nu.
Ja.
Jag har köpt en gul tröja, en limegul tröja som jag har på mig idag med polokrage.
Precis.
Och då frågar du så här: påfåglar du dig med dina nya kläder? Hur tänker du då?
Ja, jag tycker du har köpt ganska mycket nya kläder och då så plötsligt slår det mig liksom att det är det vi säger, det är ett tecken på att någon har nått i görningen. Och då måste jag fråga om det är så att, och så säger du att du har köpt röda skor, då blir man ju rädd. Det är att påfågla sig.
Ja, jo, absolut. Det är, jag förstår. Jag
vad
förstår
är du ute efter, undrar jag bara. Jag med, de här färgglada gula tröjorna och röda skorna.
De röda skorna, jag kan säga så här. Jag påfåglar mig inte. Tanken är så långt borta så att det är helt sinnessjukt. Jag vill bara inte frysa.
Mm-hmm.
Och de röda skorna var
och de gula tröjan, de är varmare på något vis.
Nej. Men nej, alltså grejen var att jag provade den här på ett ställe, så fanns den inte i den storleken.
Mm-hmm.
Och så beställde jag den istället. Men jag har köpt liksom grått och mörkblått.
för att inte väcka. Nej, men det är jättefint.
Jag känner mig så långt ifrån en påfågel som en, jag vet inte, som ett bältdjur mer.
Ja, men det kan nästan uppskatta. Du, jag lyssnade på, jag hörde Amelia Adamo i något klipp. Och då sa hon, för hon lyssnade på poddar, och så sa hon så här att hon är så trött på att vuxna människor uppåt 40-50 år talar om sin barndom och föräldrarna som att det är de, som att de fortfarande påverkar deras vardag dag ut och dag in. Jag tänker på Alex och Sigge som har en podd som ofta pratar om förhållandet till sina pappor.
Ja.
Det är som ett trauma som lever och lever och lever.
Ja.
Vad säger du om detta? Jag tycker, hon har ju en poäng.
Hon
sa så här, detta eviga runkande, sa hon. Och menade då liksom någon slags inåtvänt.
Ja, men alltså så här, jag förstår det. Men samtidigt tänker jag så här, vad var det så här stora konstnärer som Ingmar Bergman och folk, de har ägnat sig åt det hela livet också. På något sätt att hålla på att vältra sig i sin tragiska barndom och sina föräldrar och allt sånt där. Så det är inte så konstigt. Jag kan tycka å ena sidan, det är på ett sätt bra att prata om det öppet för folk. Därför att då kanske andra människor får upp en tanke om att jag ska också kanske överväga hur det är min relation till min pappa och så vidare.
Mm.
Sen kan jag ju tycka på ett annat sätt att det är lite beklagligt att man inte har kommit längre när man är 45-50. Och det är väl det hon menar då också.
Ja, och det, jag känner det. Men när du säger Bergman till exempel då. Är det då bara, har föräldrarna noll del i att han blev världsberömd filmregissör?
Nej.
Utan det är bara den dåliga sidan som, för så uppfattar jag det med väldigt många, att det är bara belastningen man pratar om, att man har det svårt på grund av dem. Om det är så, så bör man ju också ha något, liksom, då måste ju också fördelarna, föräldrarna ha en del i fördelarna.
Ja, fast jag tänker också så här, så kan man absolut se det om man vänder på hela kuttingen, därför att jag tror att det är så här, den konstnärskapet, det priset Bergman och kanske andra får betala för det, det är att de har haft ett helvete som barn, att föräldrarna var svin. Och det är ett ganska dyrt pris för att nå den framgången.
Ja,
sen kan man ju vända på
det
och säga
så
här, det är klart, utan det där så hade jag ju
det är ju inte
på...
så att de som har haft ett helvete blir framgångsrika per definition.
Nej,
heller. Så att men, det inte, jag tycker inte att det hör ihop riktigt.
Nej, men det är svårt att säga... Åh, tack kära mamma och pappa för att ni misshandlade mig så pass mycket så att jag lyckades bli konstnär.
Men fast det är det jag menar, det har ju absolut inte ihop. De som blir misshandlade har ju inte lättare för att bli konstnärer än någon annan.
Nej, men
tvärtom.
I fallet Bergman menar jag, just i fallet Bergman och andra konstnärer.
Okej, vi skippar konstnärerna. Då tar vi Alex och Sigge. Där reagerar jag faktiskt också på, jag reagerar egentligen precis som Amelia Adamo och tänker att det blir väldigt till slut... barnsligt. Det är något så här, de försätter sig i pojksituationen hela tiden och lever ett parallellt spår i det. Det tycker jag är lite svårt att stå ut med på något vis.
Ja, nej.
Kanske för att, vad är det som skaver? Jo, men då är det att, okej, vid någon viss tidpunkt kanske man ändå bör sluta använda det kanske. Och fatta att det kommer inte att kunna förändra mitt liv att jag har något att skylla på, så att säga. Utan det här är vad vi har nu. Nu jobbar jag på det liksom, utifrån...
Men det
är väldigt
också,
dubbelt naturligtvis.
Ja, men jag tycker också det är frågan om vad syftet med det är, precis som med allt annat. Om syftet är att ha en historia att berätta om sin jobbiga barndom och älta det, vilket ju får en massa uppmärksamhet, vilket får en massa människor att lyssna. Eller är syftet med att bli fri från det där och kunna leva ett liv där man skiter i det?
Jag tycker ofta så tycker jag att det är ingen delar riktigt, utan syftet är... Det är något nostalgiskt, romantiskt. De håller sig fortfarande med sina pappor som om de vore gudar.
Ja, det är ju...
Det är något konstigt. Alltså någon ouppnåelig kärlek.
Ja, ja nej, det, då, har man, då fastnar man ju någonting där man aldrig kommer vidare och där det bara blir en jag vet inte vad, ett gag eller ett koketteri till slut nästan.
Eller så, det är lätt hänt, men ja, jag vet inte. Nej, jag vet inte. Har man haft det svårt så finns det jättemycket att bearbeta.
Ja.
Men då är det kanske också det man måste göra för att bli fri.
Absolut. Ja, och då är ju syftet att bli fri och en gång slippa hålla på ältare och sluta med det.
Mm.
Ja.
Jag vill avlägga rapport från förra filosofi.
Ja.
Vad heter det?
Lektionen. Seminariet.
En sak dök upp som jag tyckte var spännande. Eller som verkligen sätter fingret på något som handlar om... För temat var lögn.
Mm.
Och då var det en som fick ur sig något som Nietzsche säger. När någon har ljugit för en. Och det här skriver jag under på. Han sa då så här... Jag är inte upprörd över att du ljög för mig. Jag är upprörd över att jag från och med nu inte kan tro dig.
Mm.
Det tycker jag är liksom... Man kan förlåta en lögn.
Mm.
Men det andra är så att säga förstört.
Mm. Precis.
Tilltron är förstörd. Ja. Här kommer också en annan sak.
Ja.
Det var så bra att jag fick veta det. För det här har jag varit... Det här är inte menat att klandra dig. Men det här har jag varit så arg på dig för.
Mm.
Här satte det fingret på det.
Mm.
Vi talade också om skillnaden mellan lögn och vilseledande. Och jag har liksom inte riktigt sett den skillnaden förut. Mm. Men rent filosofiskt så finns det en sån då. Där den som ljuger... Ja, det kan vi förstå. Den liksom formulerar någonting som helt enkelt inte är sant för att klara sig undan en situation.
Mm.
Den som vilseleder lindar in saken så att den slipper formulera en lögn, men syftet är att till varje pris dölja sanningen.
Mm.
Alltså den försöker... Du förstod inte?
Jo, jag tror att jag förstår.
Ja. Man slingrar sig, som jag brukar säga att du då har gjort några gånger. Alltså man... Det är så viktigt för en att vara fin nog att inte formulera en lögn. Men allt man säger går ut på att dölja sanningen. Vad gjorde du igår kväll då? Då säger inte du jag låg med en tjej, om det nu hade varit så. Utan du säger, vi spelade, jag hade min gula polo på mig, det var så trevligt. Och sen hade vi frågesport. Alltså du bara, alltså man vill, det som händer då, det är mottagaren som hör det här. Lurar, man får den andra att lura sig själv. Alltså om du säger så skapar jag bilder som lurar mig själv. Och vi var väl lite överens om, nej, det var faktiskt två falanger. De flesta tyckte, eller lika många tyckte ungefär att ja, men det där var lika två stora försyndelser. Mm. Medan sen var det några som tyckte att det här med att vilseleda nog ändå... Jag uppfattade det som mindre ryggor.
Ja. För det är väl det är en sak om... Vad gjorde du igår? Jag var hemma och spelade kort. Då ljuger man för att jag var ute igår på fest och låg med en annan låg med en tjej. Liksom. Mm. Men om jag säger vad gjorde du igår och berättar allting som hände på kvällen förutom just att jag låg med en tjej.
Ja, då är det ju vilseledande.
Precis, just det. Ja. Det undanhålla sanningen och vilseleda.
Ja, och försöka lura mig utan att ha formulerat en lögn. Exakt, Och jag tycker ju att det finns ändå någon slags stak i att våga formulera en lögn då, om det nu är ljuga man vill. För jag tycker att det andra är ju minst lika mycket att ljuga eftersom du inte vill att jag ska få veta sanningen. Den enda sanning du vet att jag är intresserad av.
Ja, men då vet jag att jag, då ska jag ljuga.
Ja, det tycker jag är en bra slutsats. Mm. Kör så. Du, jag har gjort en frågesport till dig.
Om
det är en när det är en känslofrågesport. Okay. Får se om du känner mig.
Ja. Mm. Ja.
Det ska bli spännande tycker jag. Det är fyra frågor.
Mm.
Då börjar vi så här. I helgen så var ju du borta i Göteborg.
Ja.
Och du var ute på kvällen där med något gammalt gäng.
Ja.
Och jag visste inte vad jag skulle se framför mig. Och det var ju inte så att du mässade med mig hela tiden. Utan det var en ganska lång lucka där.
Mm.
Och jag visste inte riktigt vad du höll på med. Mm. Vad tror du att jag kände? Nu kommer tre alternativ.
Okay,
ja, nu ska vi inte svara. Tre alternativ kom här. Ett. Jag kände mig säker på att du inte skulle svika mig och vara med någon tjej. Eller ens kyssa någon tjej. Kryss. Jag var beredd på allt. Jag kände mig inte alls säker på att du skulle vara trogen. Eller två. Du skulle kanske kyssas med någon, men längre än så tänkte jag att du inte går.
Jag gissar på kryss.
Jag är beredd på allt. Jag kände mig inte alls säker på att han är trogen.
Mm.
Det är faktiskt helt rätt.
Ja.
Och är inte det sjukt det?
Jo, det är det. Det är sjukt.
Men, och vad blir en slutsats? Min slutsats... För det var verkligen vad jag kände.
Mm.
Men då, och egentligen så
Men vi hade jätteroligt, vi var ju bara ute och...
ja, just det. Nej, men...
Nej, men det
man
är
kan inte lita på någon, tänker jag egentligen.
Du litar inte på mig, så
Nej,
kan man ju säga.
Så kan man säga. Men jag återkommer, men jag tänker så här... Jag tänker att egentligen kan man inte lita på någon, fast jag litar kanske lite mindre på dig faktiskt än ja, kanske så. Det var ju sorgligt.
Ja, men är det så är det ju så. Det
ja,
är,
och då menar jag så här att jag skulle egentligen kunna säga att ytterst så kan man ju inte lita på någon. Men jag har också, det är inte så att det plågar mig. Jag är lite förbannad där då, eftersom jag är beredd på allting.
Mm.
Men det är också den fallhöjden tycker jag att jag lever med. Liksom, den är inte ett problem.
Den är ett problem för mig kan jag ju säga då.
Ja.
Därför att det är ju inte så att det där inte märks.
Nej.
Det skiner igenom liksom, på olika sätt. Och det finns en slags, inte bestraffning, men jag känner ju det sen. Att det där, det du är liksom så här, störd av det. Och då, det gör min upplevelse lite tråkigare faktiskt.
Ja, jag fattar det.
Så på
jag
ett
fattar.
Sätt så är det
Precis.
Faktiskt att det
stör. På ett sätt så blir det ett problem.
Ja.
Och det är ju för att den situationen, har det hänt någon grej för länge, länge sedan? Precis en sån situation.
Mm.
Så att då finns ett sånt spår. Antagligen ett nietzscheanskt spår då.
Mm.
Att man liksom kanske har tappat lite tillit.
Mm. Så är det ju, och det är ju liksom, egentligen är ju inte det, det är ju någonting som du måste hålla på med faktiskt. Jag kan inte göra så mycket åt det.
Nej, det kan du inte.
För
du kan inte göra någonting åt det. Mer än leva med det.
Nej, och jag vet, och det är ju tråkigt att det blir på det sättet.
Det är tråkigt att det blir på det sättet. Får jag fråga, om jag, när jag är ute och gör motsvarande, vad känner du då?
Alltså så här, jag tycker att, eftersom jag faktiskt också har råkat ut för en liknande grej med dig.
Ja, men då var jag extremt ärlig.
Ja, men jag har ju inte, det är ingenting som jag har undanhållit för dig heller. Det spelar ingen roll.
Liksom. Du har försökt det.
Vad sa du?
Jo, du försökte ju det.
Ja, skitsamma, det spelar ingen roll. Du vet ju allting i alla fall. Sen hur det kommer fram är ju inte, det har ingenting med tilliten att göra om du ska göra någonting.
Jo, det tycker jag. Aha, men säg du. Ja,
hur som helst så gör ju det. Jag har ju liksom varit tvungen att, eller jag tycker, när du är ute nu så kan jag känna så här, ja, jag litar på dig. Eller jag litar på att det liksom, eller så här, jag kan inte göra någonting åt det. Jag släpper
det är liksom... Men det tycker inte jag är svar på frågan. Nej. Utan frågan är vad du känner.
Nej, men jag tror att det kanske skulle kunna hända någonting.
Ja,
men jag känner mig liksom inte riktigt orolig för det. Och det stör mig inte. Och är det någonting så är det ju bara i mig själv. Det berör ju mig liksom.
Ja, så länge det inte faktiskt har hänt något. Ja, då berör det ju någon
annan. Ja, men då får man ju ta det då i så fall. Det går ju liksom inte att hålla på och vara... Ja. Arg eller irriterad över det?
Det här var en lättsam frågesport. Här kommer nästa fråga. Vi får se hur den går. Ja. I sällskapslivet då, när vi som par umgås med vänner i ett större sammanhang, vad av följande stämmer? 1. Jag har en tydlig känsla av att jag är en del av vår tvåsamhet. Kryss. Jag känner att du är lite avokt inställd till mig och att du markerar det med att vara tyst. 2. Jag känner att du och jag är helt separata individer.
Ja. Nej, jag vet inte. Jag tror att du... Jag skulle nästan sätta kryss där också.
Nej, det är fel.
Nej, då är det 2 i så fall.
Ja. Jag känner att du och jag är helt separata individer. Det tycker jag är
fint. Det är bra. Det tycker jag var skönt faktiskt. Jag var orolig för att det var kryss. För jag
du ska inte vara orolig. Jag känner att du är helt... Du är visserligen tyst, men jag känner inte för att du har vågt inställd mig.
Vad skönt att du inte upplever det i alla fall.
Ja. Vad av följande skulle jag uppskatta mest? Eller uppskattar mest? 1. Du har nästan alltid tid för mig och med mig. Kryss. Du överraskar mig min middag ute. Okej. 2. Du säger att du älskar mig.
Vad var det första?
Att du alltid har tid för mig och med mig.
Det är väl inget av dem i så fall.
Vad skulle jag uppskatta?
Jag skulle uppskatta, ja.
Om hände.
Då är 1 i så fall.
Ja. Jag skulle uppskatta mest att du har tid för mig och med mig. Jag tycker att det ofta är så. Ibland inte alls. Det här med att överraska mig, du skrattade.
Ja, men det bara, jag tänkte så här, det händer ju väldigt sällan.
Ja, det gör det. Ja. Men jag skulle heller inte, jag är inte så förtjust i överraskningar. Okej, vad skulle göra mig, här är sista frågan, vad skulle göra mig mest bedrövad? Att du bokar in spelningar 3 av 4 av vårens helger. Kryss. Att du bokar in rep med olika band 3 av veckans 5 vardagskvällar. Eller hur många de nu är.
Ja.
Eller du säger att du ska bli mer aktivt religiös och komma närmare Gud.
Jag tror att det är 1.
Ja, jag vill inte att du bokar in spelningar 3 av 4 på en sälje. Då vill inte jag vara med längre.
Nej, det förstår jag också. Får jag bara fråga en sak? Det där första om att, som du sa, om lögn. Att lögn, det är inte att du ljuger för mig, utan det är för att då kan jag aldrig mer lita på dig.
Vi ska se mer exakt vad det var Karn sa. Jag är inte upprörd över att du ljög för mig. Jag är upprörd över att jag från och med nu inte kan tro dig.
Just det, precis. Ja, tack.
Tänk på det.
Ja, tänk på det.
Ja, men då vet vi.
Ja.
Du hade ganska många rätt ändå.
Ja, är du nöjd med mina svar? Ja. Eller så är du nöjd med resultatet av hela frågesporten?
Ja, det tycker jag.
Ja, bra. Får jag göra samma på dig sen nästa gång?
Absolut. Åh, gud. Om inte jag tar alla rätt så blir jag jättebesviken.
Okej.
Ja. Vi tar ett lyssnarbrev.
Ja.
Det är en man som skriver så här. Jag kom på min fru för 6 dagar sedan att hon fått känslor för en annan man. Hon träffade honom när hon började göra en ny aktivitet, så relationen började en bit in på höstkanten. I början var träffarna en gång i veckan och sen har de utökat antalet träffar för 6-7 veckor sedan. Och det är nog då det väckte upp känslor, säger han. Det är däremot endast under den senaste månaden som det blivit mer smygande dem emellan. Och då nyförälskningskänslorna har börjat blomstra upp enligt min uppfattning. Frun säger att hon inte tänker lämna mig. Jag känner ingen aggression, hat eller andra känslor. Jag är bara så hemskt rädd att hon ska lämna mig. Jag har lyssnat på alla era poddar i sträck. Jag måste ge henne tid och utrymme att fundera, men känner att jag vill klamra mig fast. Jag älskar henne så hemskt mycket och är bara intresserad av att i slutändan få fortsätta leva med henne. Vi har 2 barn, den nya mannen har också han familj med barn. Vi har varit tillsammans i över 15 års tid. Man kan förstå att hon inte är mer nyförälskad och att man kan få känslor för andra personer. Vi har pratat ut och jag kan dra ett streck över det hela och som ett simpelt snedsteg, no hard feelings. Skulle bara vara intresserad av er syn på ämnet.
Ja.
Det är alltså väldigt tidigt här. Mm.
Men ja, precis. Och hon har liksom bekänt att det är på det sättet också. Alltså det, jag, så här, det där, jag känner igen det också. Jag har varit med om något liknande en gång faktiskt. Men alltså, det är så otroligt svårt. För att jag tycker det är fantastiskt storsint av honom att beskriva det så som han gör det. Att han har liksom pratat ut och känner ingen aggression och tycker att det har förståelse för det.
Ja, det är fantastiskt bra, verkligen. Ja.
Men om man, och jag förstår hans oro och hans rädsla och alltihopa. Men om man tittar in i hennes huvud, så har ju hon drabbats av någonting som hon förmodligen inte bara kan vifta bort.
Du menar hon har drabbats av förälskelsen?
Ja, hon har blivit förälskad eller åtminstone fått ett starkt intresse för någon annan. Liksom. Och det är ju, jag tror egentligen på ett sätt att bara det att de har liksom lyft upp det här till ytan och pratar om det, tror jag har kanske blåst ur lite grann av det för henne. Det vet jag inte. Men det är bara
blåst ur förälskelsen?
Ja, lite grann att det är inte hemligt längre. Det finns, den spänningen är borta. Men sen tycker jag också att han frågar om det här klamrar sig fast. Det tror jag är en någonting som man ska se upp med. Det ska man inte göra, utan man måste nog vara beredd att löpa linan ganska långt ut och säga att jag finns här, men jag vet att jag inte kan påverka dina känslor. Och jag vill inte liksom att du ska göra något. Jag kan inte hindra dig från att ha de känslorna du har. Liksom. Jag finns här och jag kan kliva undan om det är så. Liksom.
För hur tänker du att det här klamrar sig fast? Hur ser det ut som du tänker dig och vad är det för negativt med det?
Nej, men jag tror att en del kanske, liksom, vi vill prata om det här hela tiden och man vill kanske vara hemma, vill se till att den andra personen då inte träffar den här nya parten eller liksom på något sätt,
eller försöker plisa hela tiden, ja, kanske precis, också exakt. Att verkligen ja, det finns ju risk i en sån här obalans att man utplånar sig själv lite exakt. För att den andra ska vara nöjd.
Precis.
Och det gör en ju inte riktigt attraktiv. Nej. Det gör en ju inte mer attraktiv. Nej.
Nej, och det är det jag menar med att kliva åt sidan, att liksom slack. Kan finnas en vinst med också, därför att då blir ju, då känner hon att hon löper risk att förlora honom.
Ja,
också, vilket kanske är viktigt för att få tillbaka den där känslan.
Det blir tydligare så, ja. Men hon säger, hon har själv sagt att hon inte, alltså du pratar lite som att, och det håller jag med om, det här med att detta att drabbas av en förälskelse, det är också någonting man egentligen är lite offer för. Ja, för man rår inte riktigt för det. Sen rår man för vad man gör av det. Men förälskelse är ju så starkt så att det, så att den driver en ju åt ett visst håll. Liksom. Ja. Men det kan ju vara så att det här är en väldigt snabbt övergående sak.
Ja.
Men om man tänker så här då, enligt vad vi pratade om i otrohetsspecialen, kanske för 2 avsnitt sen, eller ett eller 2.
Ja,
då är ju en sån här sak ett tecken på att hon behöver någonting som hon kanske inte får i det här förhållandet då. Och tacka fan för att man inte får allt man behöver efter 15 år. Nej. När du och jag var ihop i mer än 15 år.
Ja.
Så det är så. Men så kände jag plötsligt att det här borde bli kris. Men, nej men, och då kanske det ändå här blir en chans för dem att bli lite nya för varandra om man tar tag i det.
Ja, ja.
Vad är det som har begränsat henne? Låt säga att hon har behov av spänning. Okej. Okay. Då kanske hon behöver göra någonting åt det för att ta ansvar för det på ett ansvarsfullt vis, att säga.
Precis,
nu verkar de ju ansvarsfulla, båda 2.
Ja.
Så man får ju hoppas att det där, att det reder sig. Och jag förstår hans känsla, om han älskar henne, han vill allt. Men det är nog bra, ja, att inte signalera att man är villig att utplåna sig för hennes skull. För att
precis.
Den relationen som bygger på att han utplånar sig för att hon ska vara kvar, den är väldigt oattraktiv.
Ja, för det, jag tänker också på det att du säger att, det, att hon blir intresserad av någon annan är ett tecken på att hon söker något annat. Och det är ju helt korrekt. Och att det kanske ligger hos henne mer än hos honom.
Ja, ja.
Och att det där är liksom, ja, 15 år, jag vet inte hur gamla de är, men man är just i den där åldern när man känner, vad är det här? Var det här mitt liv?
Mm.
Och den kanske man måste få undersöka också för att kunna komma tillbaka sen.
Så kan det vara.
Plus att man kan också tänka sig, ja, men om det nu inte har hänt så mycket mer än så här, så kanske det heller inte är så där jätteallvarligt.
Nej.
Den krisen man har i förhållandet.
Nej, precis.
Så jag
tycker de ska gå i terapi. Jag tycker de ska ta chansen. Det här är ändå någonting, alltså ungefär som att man har utvecklingssamtal.
Ja.
Eller vad som.
Ja.
Att, vad är det vi egentligen känner? Att man tar lite tid och går lite på djupet. Om de båda vill fortsätta tillsammans.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Mm. Nu första gången någonsin jag tänkte så här, nej, ska nog inte gå i terapi.
Nähä, varför tänkte du så?
Jag vet inte. Jo, nej, men jag tänkte faktiskt så här. För hennes del, hon är ju bara ute för att så här, nu fantiserar jag, men så här, hon vill uppleva någonting. Det är någonting som hon vill. Hon vill ha spänning eller hon vill få något nytt och så där. En terapi skulle kunna vara precis det han säger, att han inte vill klamra sig fast. Och jag säger verkligen skulle kunna vara, för det kanske inte alls är på det sättet. Men förstår att hon känner sig, ha okej, okay, då blir hon tillbakadragen, pressad och ha, då ska vi liksom...
Mm-hmm.
Jag vet inte.
Det... Nej, men han kan ju inte dra dit henne om hon inte vill.
Nej.
Men det kan ju också vara så att hon... Alltså det här kan ju sluta hur som helst. Det kan ju sluta med att de går isär.
Ja, absolut.
Det kan också sluta. Och det, jag tror inte att en terapi gör varken till eller från idé avseendet.
Det var en plötslig känsla jag fick där. Men det är ju också det här. Jag tror att han måste vara beredd på att... För att det ska bli bra igen måste han vara beredd på att det kan ta slut.
Ja, just det. Men så tänker jag att det måste vara hela tiden i ett
absolut.
Förhållande.
Ja, ja. Oh, ja.
Det är därför jag tänker vad som helst kan hända.
Ja.
Eftersom det är sanningen för oss alla.
Ja,
och det
absolut.
Är det som är priset
visst.
För en relation. Oh,
ja. Det
ja, är
men
det
är också det
jobbigt.
Som gör att man faktiskt, nu vänder jag tillbaka till det här, när du är ute och gör saker,
ja.
Så visst, det är liksom den risken. Men risken innebär ju också att om jag tar den risken, om jag inte håller på att ängslas över det och blir rädd och försöker hålla dig tillbaka, så är ju chansen mycket, mycket större att vi blir lyckliga tillsammans.
Absolut. Mm. Absolut. Samtidigt så tänker jag så här nu. Alltså att detta med en kärleksrelation, det är så otroligt svårt. Så det är som ett under. Det är då, med tanke på allt som händer i en människas liv, att man ska liksom inte... Man får inte glida ifrån varandra, för då riskerar någon att liksom börja vantrivas om man börjar titta på någon annan. Och samtidigt ska man liksom hantera vardagens förtret och strävanden och ungar som spårar ur och det ska vara diagnoser hit och dit och någon blir sjuk och får cancer eller magsår och någon är utbränd. Hur i fan ska, hur får man ihop det liksom?
Nej, det är svårt.
Det är så svårt. Hur ska det ens gå till? Ja. Det är ett under att människor lyckas hålla ihop, tänker jag.
Ja, det, ja, absolut. Det, och jag tror inte att det finns någon mirakelmedicin heller eller en lösning som passar alla, utan den måste vara väldigt från förhållande till förhållande också.
Jag vet.
Men jag tror att man som sagt, att vara medveten och att tänka på vad man gör och att hela tiden ha en kommunikation om det, det tror jag är liksom en god hjälp att hålla ihop.
Ja, men det är det man inte hinner när livet är som det är.
Nej, absolut. Men man får ta sig tid.
Ja, eller hur? För det får inte finnas...
Nej, men så här, jag bara med, faktum är att jag tror att man kanske slösar tid på annat än det där, än att prata med varandra och just vårda sin relation, för att man tycker inte att ja, vadå, den ska förklara sig själv. Och det gör den inte, och då kanske man får liksom byta någon annan tid mot det. För jag tror inte att det är så att man inte har tid. Jag tror inte det. Men det är väldigt ont om tid, men man kan också lägga, liksom, välja hur man prioriterar det där. Och att vill man ha en relation så måste man också ägna tid, aktiv tid åt den. Ja, ja, så är det, Marie.
Ja, men jag ser bara också omöjlighet. Jag vill bekräfta alla som känner att det är omöjligt. För det har jag full förståelse för. Därmed så förstår jag också att man skiljer sig. För att modellen är inte fullt funktionsduglig. Absolut. Med kärnfamilj alltid. Nej. Utifrån att vi lever i ett individualistiskt samhälle. Alla individer, även barnen är individer. Alla, liksom. Det är svårt alltså.
Ja. Jag och Marit har ju också skrivit böcker. Marits senaste bok, som är en nyutkommen relationsroman, heter När underbart inte är nog. Vi har tillsammans också skrivit boken Lyckligt skild, hitta den kloka vägen före, under och efter separationen, som handlar om våra respektive upplevelser av separationerna. Våra böcker finns i bokhandeln och på nätet och även som ljud- och e-böcker. Sök på våra namn så hittar ni dem.
Du, ett nytt ämne. Hur mycket skam hanterar du? Vi har en lyssnare som skrev in nämligen och tyckte att vi skulle prata om skam. Hon tipsade om skamkompassen, jag ska komma dit sen.
Alltså, inte jättemycket, men lite grann skulle jag säga.
Ja. I vilka lägen är det som värst?
Nej, men jag tycker att det ser lite olika ut, men jag kan ju det här, jag kan ju skämmas för att jag har... Men jag kan skämmas för saker jag säger i vissa sammanhang. Jag kan skämmas när jag har liksom gått över gränsen och varit lite för glad. Eller så här, jag jobbar ju med sälj också. Jag ska ju sälja saker. Mm. Och i de lägena så kan jag känna att fan, vad jag skäms över att jag står och är så här. Det här är det bästa som finns och så vidare.
Att du har larmat och gjort
det
till.
Ja, att jag har larmat och gjort mig till, absolut. Och det kan jag skämmas för. Men jag tycker inte att jag har hanterat betydligt mer skam förut i mitt liv.
Mm.
Du då?
Nej, men för mig är det också lite liknande. Alltså, jag tycker också att det är när man har tagit för mycket plats i något avseende. Och så där. Nu tar jag ganska mycket plats till exempel i en podd. Det skäms jag inte alltid för.
Nej,
jag kan skämmas ibland.
Ja.
Nej, men det är väl också när man kanske har lämnat sitt autentiska jag på något vis.
Ja.
Jag kan vara bekväm, absolut, med att stå för åsikter och så vidare. Mm. Men om jag ibland inte var helt äkta eller någonting så kan man känna det jobbigt. Jag tycker, precis, också att det kan vara i jobbsituationer. Ja.
Det där tycker jag händer... Det kände jag verkligen förut, att jag inte var mitt rätta jag. Att jag var liksom, det är sällan det händer nu.
Ja, och det tror jag är för att man bottnar mer och mer med åren, i bästa fall.
Ja.
Om man gör arbetet kanske, så blir det lite lättare.
Kanske.
Men jag skämdes jättemycket när jag var barn.
Mm.
Jag var väldigt förvirrad. Men då står det om skam. Jag läser psykologa.se på den sajten. Jag plockar lite härifrån bara för att definiera. Skam är en viktig känsla, så här. Den hjälper oss att reglera vårt beteende i grupp så att vi inte stöts ut eller blir ensamma, eftersom alltså det är det som är syftet med skammen.
Mm.
Den ska liksom göra så att vi återförs till gruppen. När vi har gjort någonting som var fel,
just det,
så ska vi känna det här och återföras till gruppen, för att det liksom Ja, det är tydligen en av de jobbigaste känslorna vi har. Skam.
Ja, men en viktig sak också.
Vad sa du?
Det är en viktig sak.
Ja, antagligen. Ja. Och så står det så här, skam belamrar hela människan. Man upplever sig själv som en alltigenom dålig människa. Känner sig svag, utsatt och hjälplös och fruktar förakt från andra. Mm. För att man är dålig och inte duger. Skam är av den anledningen den känsla som många anser är mest obehaglig att bära på. Skammen är effektiv som fostrare. Just för att den är så jobbig att känna. Då tänker jag så här, vad hemskt om den är effektiv som fostrare och att föräldrar skulle använda den emot barn då.
Ja,
vad
men,
hemskt.
Men det gör ju föräldrar jättemycket. Ja. Alltså, jag skäms på det. Det var ju ett klassiskt uttryck det. Förut. Att du inte skäms om gör på det där sättet. Det hörde man ju i skolan ofta också.
Ja, det är helt sant.
Ja.
En lärare som sa till mig en gång så här. Och det är väl ett tecken. Jag måste ha gått i trean typ.
Ja.
Eller tvåan. Och att jag minns det beror ju på att jag skämdes mycket då. Då var det så här. Man skulle säga vilken gata man bodde på. Och så skrev han Slaggatan. För jag bodde där på Slaggatan. Mm. Då frågade jag, varför är det inte 3G utan bara 2? Det är ju en rimlig fråga för en barnunge.
Ja, ja, ja.
Det ska ju bli Slaggatan. Ja, ja. Då sa han så här till mig. Du ska inte tro att du är något annat än en liten skolflicka, sa han.
Va?
Ja.
Varför då? Hur hängde
det? Ja, det undrar jag också. Kanske för att han inte kunde förklara varför det inte ska vara 3G eller 2.
Ja.
Jag vet inte. Och det fick mig att skämmas. Han påförde ju mig skam i det ögonblicket för att jag hade stuckit ut och gjort något jag inte borde. Det var ju gynnsamt. Ja, hur som helst, jag fortsätter. Den är så jobbig den här känslan. Därför försöker vi ofta göra om den eller gömma den under någon annan affekt. Medan vi istället då skulle behöva utveckla en bättre förståelse och tolerans för upplevelsen så att vi kan hantera den bra. Och så säger de så här, beroende på personlighet och tidigare erfarenheter så finns det finns fyra olika inriktningar som man kan hantera det här på för att slippa känna det. Och det är inte bra att göra något av det här, men det är intressant att höra varför. Liksom.
Ja.
Alltså så här kan man reagera då när känslan skam väcks. 1. Tillbakadragande. Att vända sig bort, bita sig i läppen, säga ja. Till mer allvarliga former som att gå under jorden i flera månader. Med andra ord, olika former av att stoppa huvudet i sanden. 2. Undvikande. Att göra allt för att skaka av sig skammens obehag. Och då tillämpa överlägsenhet, kyla, arrogans, bristande hänsyn, hybris, narcissism. Man kan skylla på någon eller något annat. Betona mindre fel för att skylla över större. Det kan jag tycka att jag gör. Det är ett trick som är implanterat
säg
i dig på något vis. Jo, att man liksom, för att flytta fokus på det man skäms mest för, sätter man fokus på något annat lite mindre pinsamt man gjorde.
Ja, precis. Ja, just det. Exakt. Ja.
Lite så.
Ja.
Sammanfattningsvis, olika typer av beteenden som distraherar oss från känslan av skam. 3. Attackera sig själv. Självdestruktivitet, spela pajas, göra narr av sig själv. Man allierar sig med det onda och hoppas att på så vis avväpna det. Typ, jag slår mig själv så slipper du. Då vet jag i alla fall när slagen kommer. Det handlar om att böja sig för en annans vilja, konformitet, livslögn, martyrskap och masochism. Och sen den fjärde. Attackera andra. För att sänka någon annan under sin egen nivå och på så vis kontrollera via förtal, avvisande, hån och så vidare. Hänsynslöshet, mobbning, misshandel, sadism. Alltså att man trycker ner någon annan och gör den ännu sämre då. Alla känner skam varje dag och ofta är det naturligt.
Ja.
Hur hanterar du din skam och hur hög tolerans har du för känslan? Nej, men det är bra att bli medveten om, för den där kan ställa till det.
Verkligen. Jag tänker bara så här att det är ju... Man kan ju få ett intryck när man hör det där av att skammen är en bra grej för den håller oss i gruppen liksom.
Mm.
Men då tänker jag också så här, hur jag upplevde det själv, att jag såg andra människor som kunde vara fria och vara sig själva och bete sig på ett härligt sätt. Och jag skämdes när jag gjorde det.
Mm.
Och det är ju inte bra. Det är liksom gruppens önskan om beteende är ju verkligen inte alltid bra.
Nej.
Och då måste man ju hantera, liksom, då är inte skammen så bra om
Nej.
Den försöker dra tillbaka dit. Utan man måste liksom lära sig att inte känna skam i så fall. Att det finns vissa saker som man... som andra vill få en att skämmas för, men som absolut inte ska skämmas för.
Nej, och jag tänker att det här med liksom att det ska återföra en till gruppen, det är ju liksom en evolutionär sak. För att en människa utanför en grupp är ju för sårbar. Ja. Men det är ju som du säger, växer man upp i en familj med kokovärderingar så lärs man ju att känna skam för helt fel saker.
Ja,
och kvinnor känner skam för sin sexualitet. Ja. Och liksom, den är ju i sig en känsla som inte... Ja, alltså egentligen så ska man väl bara känna skam, tycker jag. Nej, det här vet jag inte om jag håller med om nästa gång. Men jag tänker att man ska inte känna skam andra gånger än när man gör någon annan illa.
Nej, det kan man ju... Det är ju en bra grundregel på något sätt.
Jag vet inte. Men man ska ju inte känna skam om man som... Om man inte leker, om man är en pojke och leker med dockor, ja, men det skulle de ju förr ha kunnat göra så att någon skäms för. Men det är ju liksom inte, så det är ju jätteberoende av vilken kultur man lever i.
Ja.
Så det var inte det jag menade, att den är bra.
Nej, jag förstår, men det, är bara, det var lätt att tänka den tanken. Precis. När man hörde det, att det fanns något positivt med att evolutionärt bra.
Ja.
Och på ett sätt är det ju det, men idag är det inte så jävla bra just.
Nej. Är det någonsin bra idag då?
Nej,
just vid brottslighet eller liksom när man går utanför.
Ja, men skam eller skuld, jag vet inte fan, du ska ju förstå när du gör fel liksom. Sen om du känner skuld över det eller skam, jag vet inte, men det är ju viktigt att du kan liksom skilja på rätt och fel, och när du gör fel så ska du få en känsla av att det där var inte bra.
Precis.
Jag vet att jag har ju alltid pratat om det här med skammen inför att man inte har vuxit upp. Att det är det som är ett problem för människor att bli vuxna och förverkliga sig själva. Liksom.
Säger du menar?
Jo, att jag tror att det är skam som gör att många människor inte kan liksom ta sig ur sin barndom och de liksom hang-upsen man har från sin barndom.
Hur ser linjen ut?
Så här, om du fastnar i ett beteende när du är 12 år gammal, det vill säga kräver din mammas uppmärksamhet, och sen påverkar det dig i alla andra relationer, att du är en uppmärksamhetskrävande, eller vad det än är. Liksom. Du kan ju inse det, att det är på det sättet. Men det är också en skam förenat med att du inte är äldre än 12 år. Som gör att det är liksom svårt att se det där och verkligen ta sig förbi det.
Jaha, det är svårt att erkänna det, för då kommer skammen när jag erkänner det här för mig själv.
Att jag är inte bättre än så, jag är som jag var när jag var 12 år, och det är fruktansvärt pinsamt.
Ja.
Speciellt för män, tror jag.
Ja, jag tror också att det är mer för män kanske
Som ska vara vuxna och stora och liksom inte ha de där barnsligheterna
för sig. Ja, just det.
Ja, det var bara en liten parentes om skam just.
Ja. Ja, vi återkommer säkert till ämnet, för det är ju... Det är något som präglar en, ja. Jag ska fundera mer på detta, vad fasiken man...
Skäms för och inte skäms för.
Ja, eller vad man har det till nu egentligen, ja.
Ja.
Du kan ge oss ett sista ord. Det kan du göra.
Det kan jag verkligen göra. Jag vill berätta om en upplevelse som jag hade i helgen som var... Det var absolut en av de starkaste upplevelser jag någonsin har haft i hela mitt liv faktiskt.
Ja.
Av känslor och relationer. Jag har en... barndomsvän som heter Björn Lindeblad, som har blivit känd som Björn Nattico Lindeblad.
Just
för
det.
Att han har... Vi växte upp, vi bodde grannar när vi var små. Sen gjorde han så här kometkarriär i handelslivet och blev hög chef på AGA. Sen hoppade han av det där och var buddhistmunk i Thailand i 17 år. Levde han liksom utanför alltihopa. Och sen så flyttade han tillbaka till Sverige, och sen dess så har han levt, liksom varit ute och... haft olika retreats och föreläsningar och skrivit en bok och är liksom väldigt omtalad och populär.
Ja.
Med all rätt skulle jag säga, för han är helt fantastisk. Han fyllde 60 år i somras, och så bjöd han in till en fest i lördags som var ett 60-årskalas.
Mm.
Men till saken hör att han har då fått ALS-diagnos för flera år sedan och vetat att det där är en sjukdom som man faktiskt inte överlever, utan man tynar långsamt bort. Och den här festen då, jag har ju sett honom hur han liksom har hamnat mer och mer i rullstol. Jag träffade honom för några månader sedan, och man såg att han kan inte röra sig nästan. Så att den här festen visste man ju någonstans att det var ett 60-årskalas, och vi skulle vara glada. Men samtidigt så är det ju en person som kanske inte blir så mycket äldre än så här heller. Och det fanns ju med när man gick på den här festen. Men sen var den här så otroligt fantastiskt liksom ordnad.
Mm.
Så att man kom dit... Och då satt han Då hade han sagt att jag kommer sitta på en pedestal när ni kommer, så får ni hälsa. Och det är för att liksom, man kunde inte åka runt och hälsa på alla, men det får gå fram och hälsa. Och han ville sitta i ögonhöjd så att det inte så här, man tittar ner hela tiden, vilket ju var smart.
Såklart.
Sen så gick man in och så var det en middag. Man åt. Alla satt och
ni var flera hundra.
Liksom. Vi var 300 personer.
Ja, mm.
Och när middagen var klar, vilket jag tyckte var väldigt bra, då började talen.
Ja.
Och det är klart att alla, många ville hålla tal. Alla 300 kunde ju inte, men väldigt många ville hålla tal. Och väldigt många har starka band till honom.
Mm.
Från olika tider och av olika skäl. Liksom. Och då fick man lyssna på det här, vilket var liksom befriande för en själv också att höra det här. Inte att man blev avbruten i ett samtal eller satt åt mat, utan det var tal på tal.
Mm.
Vilket var jättebra.
Ja.
Och berörande på många sätt, för att man, det är liksom så mycket kärlek och så mycket... allt som finns i den här inför honom då, som är en otroligt varm och öppen och härlig människa.
Mm.
Och det var ju sång och allt möjligt upp och ner, och ingen pratade ju om döden, utan alla pratade om hur liksom, relationen till honom, hur han har varit och allt sånt där. Så det var ju väldigt, väldigt fint och varmt och härligt. Men sen när det här var klart så rullade Björn själv upp på den här scenen då, där alla talen höll och började med att säga, ja, ni kanske tror att det finns en plan för det här, men det gör det inte. Han visste inte vad han skulle säga, han visste inte vad han skulle göra. Han hade bara bjudit in och come with me, låt det hända som händer. Liksom. Men då höll han ett tal som var, det var helt osannolikt. För att dels då tacka alla som har varit där, tacka alla tal, förklara att ja, ni som är inbjudna här betyder ju någonting speciellt för mig. Vilket kändes så starkt i det läget. Man kände sig verkligen träffad.
Ja.
Det betydde någonting. Att jag fick vara med på det. Precis. Var en någonting som... Ja, men det var en sån present från honom på något sätt. Och sen så höll han det här talet och pratade om folk. Och han har ju en humor som är fantastisk mitt i allt här.
Mm.
Men så säger han sen att ja, det här... Jag visste inte, det här är ju en fest för min 60-årsdag. Men jag vet ju att jag har min tid är begränsad. Det är inte långt kvar. Och det här, jag har upplevt min sista vår, säger han.
Mm.
Och då börjar man ju liksom känna ännu mer av det här. Då börjar man närma sig det som alla hade säkert suttit och tänkt på, haft i hjärnan hela tiden. Men när han säger det med ett leende och med ett tillägg att jag är inte bitter, jag är inte rädd för det här, jag ser fram emot det här, eller inte ser fram emot, men jag vet att det här kommer, och sen förklara att jag vet ju att min begravning är stundande, och då tänkte jag på alla som kommer att prata och alla som är där, att jag vill ju höra vad folk säger. Och att det fanns någonting i hela den här situationen som var just det, istället för att så här missa hela sin begravning och allas de här talen, så fick han höra dem nu istället.
Fick vara med.
Jag tycker någonstans att det här är så... Jag vet att många var alldeles förstörda av sorg, och jag var inte det, för jag kände mig på något sätt som... Jag kände mig så glad och trygg av det här istället. Att det är inte så... När man närmar sig döden så är det inte så... Liksom, det är inte nattsvart. Det kan finnas någonting positivt, det kan finnas någonting som är glatt i det också.
Mm.
För som han då, så vi kommer ju alla komma dit förr eller senare, det vet vi om. Och det som jag bar med mig var liksom just en sån, det var så mycket hopp och värme fast det handlade om en så sorglig situation på något sätt.
Ja, det är helt otroligt, det måste ha varit så... Det är en sån udda sak att göra. Det är så fantastiskt att just inte skjuta upp detta till sin begravning, utan han ville vara med.
Ja,
liksom.
Och jag tänkte en annan sak också, att det var ju inte bara för hans skull att han skulle få vara med om det. För att jag tror att många, när man står, jag har ju varit med om många begravningar själv, när man står där och säger, man känner sig så, det är så enväga.
Ja.
Jag står där själv. Mm. Här var det två vägar. Ja. Man fick liksom kommunicera i det här, även om inte pratade, men man fick vara med i de tankarna som man hade kring det här, vilket var oerhört viktigt även för mig. Liksom.
Jag såg ett klipp med honom, och då sa han just det här att eftersom det också är en utmätt tid, så blir också allting vackrare.
Ja.
Vilket både är sorgligt men också fint. Jag vet inte hur man ska se det, men eftersom han liksom man noterar ju saker då på ett annat sätt. Och han ser liksom saker på nya ögon.
Absolut, jag tror, men det handlar ju också om, han har ju sån fantastisk inställning till livet, till sig själv och livet. Och det är ju viktigt. Därför tror jag också att han kan se det positiva i det. Det är liksom det ljusa
i det. Absolut, det börjar ju där, att han är som han är. Ja.
Precis, så, ja. Men jag, alltså, den som inte har läst hans bok som heter Jag kan ha fel, gör det omedelbart och lyssna på hans sommarprat. Ja. För det är något, ja, det är någonting som är så, jag tycker att det är mitt i all sorg som han berättar om, så är det så otroligt hoppfullt och varmt.
Mm, vad bra.
Och det kan man behöva.
Ja, det kan man behöva.
Ja.
Mm, vad fint. Men det får vara då. Då får det vara sista ordet för idag.
Ja.
Och tack snälla ni för att ni har lyssnat.
Ja.
Och fortsätt att skriv. För vi kommer att vara tillbaka om en vecka igen.
Senast om en vecka.
Senast om en vecka. Ja. Och vi önskar er världens bästa helg.
Det gör vi.
Ha det bra.
Hej då.
Vi tackar alla er som är med och stöttar podden. Vill du också ge ett bidrag så swisha till 123 087 1798. 123 087 1798.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.